Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Sen handlar det också om när man väl har rest sina 6 månader till Mars. Då handlar det ju om att man fick förstå att antingen kan man stanna i 7 dygn eller 500 dygn då. Så när vi gav oss in i samarbete med Volvo personvagnar i Göteborg till exempel, så sa vi, nu måste vi hitta er betongklump, och de såg förvånade ut. Men sen insåg jag, ja, då förstår alla, det finns ju en betongklump i varje produkt egentligen, som man bara har fått på grund av repetitiv design, som man brukar säga. Att vi bara upprepar en känd produktskonstruktion.
Kan man starta ett rymddesignföretag i lilla Sverige? NASA sa, go girl! I Sverige sa man, ja men Cecilia, det går inte. Cecilia Hatch trotsade vedertagna uppfattningar och drog igång umbilical design. Projekten sträcker sig från att 3D-printa en månbas, hur man hanterar rymdens extrema strålning, till att skapa en rymdyoghurt som platsar bland NASAs matsortiment som ska åka med till Mars. Men framförallt så kan vi lära oss att bli mer urban outer, det vill säga leva lika resurssnålt som astronauter, fast på jorden. Vi pratar om priset på vatten, att ersätta tvättmaskiner med bakteriepåsar, att man inte ska ta med pepparkakor till rymden, om att göra dyraste exjobbet och att allt är möjligt i ett rymdperspektiv.
Hon är Sveriges enda rymddesigner och vd för rymdbolaget Umbilical Design, Cecilia Hatch. Välkommen till podden, spännande möte.
Tack så mycket, glad att få delta.
Ja, är du Sveriges enda rymddesigner?
Ja, so far.
So far?
Ja, ja, vi får hoppas att det blir fler.
Ja. Jag tänkte bara fråga dig, käkar du rymdyoghurt till frukost i morse?
Man skulle önska. Jag skulle gärna vilja få ut den på hyllorna faktiskt. Det grundas ju ett fantastiskt samarbete med Arla Food som vi hade för snart 20 år sedan.
Vad är det speciellt med den då?
Där handlar det om att få fram en yoghurt som klarar att en lång hållbarhet och helt andra förutsättningar för upp i rymden. Så till exempel så får ju astronauterna sämre smak- och luktsinne.
Mm, hur gör man då?
Man får ju jobba med yoghurten. I det här fallet så var det ett projekt som Arla höll på med i 5 år för att få med den på NASA Baseline Food List. Så det är extrema förutsättningar som vanligt när vi jobbar med rymden.
Men häller man i extra smakämnen och massa annat också, eller?
Ja, och vi var också inne på att man borde jobbat mer med förpackningarna. Det tänker vi oss mer för framtida längre rymdresor. Ungefär som den här typen av luktisar, så att man förhöjer känslan av smak och lukt, men kanske inte bara i själva maten utan på andra sätt via förpackningen.
Vi ska inte uppehålla oss med yoghurten för länge, men jag tänkte så här, att är det mer näringsinnehåll i den eller mer densitet i den på det sättet?
Nu kommer vi in på lite specialfrågor som vi borde haft min gode vän Kajsa Olsson från Arla här för att svara på.
Ja, men okej, men det är bra att käka även när man bor på jorden.
Absolut, och det är det jag skulle vilja se i våra hyllor, mer rymd till folket som vi brukar säga där.
Ja,
sedan kanske inte alla känner till varför astronauterna får de här försämrade smak- och luktsinnet. Och det är ju för att när man är i den tyngdlösa miljön så stiger ju blodet uppåt i huvudet som gör att man blir nästan lite som täppt i näsan kan man säga. Och då skapar det att man inte får lika stark lukt och smak från det man äter. Så oftast vill man krydda lite mer på maten för att kompensera.
Men det är lite grann, vi pratade här innan vi startade om Fredrik Sträng som ju varit uppe på Mount Everest och en eller andra 8000 meters berg. Och han sa ju också det att smaksinnet försämras oerhört mycket på de höjderna.
Ja, intressant verkligen att höra. Och jag är inte så förvånad för jag vet ju att vissa flygbolag jobbar ju också med specialutveckla mat för att även i ett vanligt flygplan så försämras det till en viss del.
Du, de närmaste sådär, en och en halv timmarna så ska vi ju prata, som alla redan förstått, om rymden. Och inte bara hur man lever där ute utan också vad som finns där och hur vi tar ner forskningen på jorden.
Yeah.
Och vi ska naturligtvis prata lite om dig och ditt företag och sådär. Men det finns också en annan vinkel som jag har funderat på lite grann. För du har sagt så här, alla politiker borde åka ut i rymden någon gång. Varför då? Mer än att det skulle vara kul.
Precis, vi måste ha lite happiness som alltid förstås. Men sedan så är det ju mycket och det är ju, alla astronauter säger ju också samma sak i princip. Att man skulle få alla beslutsfattare att få resa ut till rymdstationen och betrakta vår planet så man ser och förstår hur sårbar den är. Den är ju bara som en liten blå plupp med en väldigt tunn atmosfär. För då får man mer en tydlighet i att vi behöver vara mer rädda om vår planet. Det som också blir tydligt är att från rymden så ser man ju inga gränser mellan länder. Så det blir mer tydligt att vi har en planet att förhålla oss till.
Jag tycker vi kastar oss sådär rakt ut i rymden direkt.
Det passar mig bra.
Det passar dig bra. Och vad kan inte vara bättre än att prata om rymden, allt den har att lära oss? Vad har den att lära oss? För det är ju en bok som du har skrivit men inte har gett ut än.
Stämmer bra. Och det är otroligt spännande kan jag säga att vara sån här förstagångsförfattare. Det jag vill förmedla med boken är ju att visa på just som du är inne på. Att allt som vi har tagit fram i rymdsektorn nu, jag brukar räkna från månlandningen. Eftersom jag har jobbat mycket med människan i rymden. Så har man då tagit fram och har insikter från 50 års rymdforskning. Som jag nu är väldigt mån om att få ut mer i samhället och bidra just till den hållbara planeten.
För det är, vi känner inte till så mycket om rymden.
Nej, precis. Och det är väl också något som jag tycker har varit en spännande, som fångade in mig först kan jag säga också som student när man kom till NASA första gången. Att här finns det mer frågor än svar. Så det är väldigt utmaning att få jobba i den här komplexa miljön och få vara med och bidra till helt nya innovationer som vi i dagsläget inte känner till eller inte har utvecklat än på jorden.
Men om vi då, som jag sa, kastar oss ut i rymden. Och ska vi göra det så behöver vi en rymdkapsel.
Ja.
Kan du beskriva lite hur det ser ut inuti en sån? Och då menar jag inte alla instrument och alla grejer som finns utan mer liksom sådär. Hur mycket plats har man att röra sig på och hur är den känslan?
Jag kan säga så här, först när man började ge sig in i det här området så tyckte man att det kändes som så små volymer. Men efter att själv ha varit uppe och flugit i så här tyngdlöshetsflygning så förstår man att volymerna ändå upplevs så mycket större i den tyngdlösa miljön. Så det var också en intressant betraktelse som vi fick vara med om då. Men sedan så är det ju, finns mycket diskussioner om hur ska den som vi ser den mest omfattande utmaningen att ta fram interiör till en farkost som ska ta oss till Mars. Då finns det som två idéer. Antingen får man jobba med ett interiört uttryck som ser ut så att man känner igen sig mer som här på jorden. Eller så man försöker hitta ett uttryck, en interiör som är helt så att säga, okänd, mer anonym. Så att man diskuterar mycket kring det här med att astronauterna inte ska få hemlängtan. Så att det finns mycket diskussioner, hur ska det verkligen se ut? Så det är otroligt spännande.
Men är det inte en lite klaustrofobisk känsla att kliva in i en sån där?
Som sagt, man har, alltså just där när man svävar runt, som jag är så lycklig att jag fick vara med och uppleva. Och egentligen var det faktiskt en av de kvinnliga få space architects som fanns på NASA då, när vi kom för 20 år sedan, som sa att if you haven't experienced zero gravity then you can't design for zero gravity. Mm. Där kändes det förstås oerhört provocerande att att man tänkte, oj, hur ska jag nu få uppleva tyngdlöshetsflygning så att jag kan designa för de här miljöerna. Men som sagt, det löste sig ut med projektets gång. Att vi
men vi måste förklara, vad är tyngdlöshetsflygning?
Ja. Tyngdlöshetsflygning är när man flyger i ett relativt vanligt flygplan. I vårt fall så var det en Airbus 300, ombyggd med förstärkta vingar, förstärkta motorer. Tre piloter som framför den här i en slags parabel vågformationer. Så att på varje topp är man tyngdlös i 30 sekunder. Så här gjorde vi i Frankrike utanför den franska kusten. Och det här upprepar man inte bara en gång, utan det här upprepade vi 30 gånger, de här parablerna upp och ner. Och då testade vi en sektion av en liten rymdfarkost som vi hade med oss med två säten i, för att förstå just volymer, hur kan man nå och olika, vad skulle hända om man skulle ha en skadad arm, skulle man kunna spänna fast i sätena då? Det kunde vi snabbt konstatera att nej, det går inte. Så då handlar det om att testa och sen ta med sig tillbaka till projektet och bygga in nya lösningar.
Nu bara en sån här fråga som far i mitt huvud. Blir man inte ruskigt illamående?
Man kan säga så här. Hälften av personerna i planet blev ruskigt illamående. Och fick gå och spänna fast och sätta sig tillbaka i sina säten. Jag och min kompis där hade fantastiskt roligt och flög omkring och ville inte att de skulle sluta. Då kan jag säga att det tar ungefär 2,5 timmar. Så att man förstod, de som mådde dåligt var ju förstås fruktansvärt för. Medan vi hade en fantastisk 2,5 timmars flygning. Och då kan jag lägga till också att mina vänner sa att, men Cecilia, du åker ju inte ens enklaste karusellen på Gröna Lund och nu ska du flyga tyngdlöshetsflygning. På tal om det här att man behöver utsätta sig för saker utanför sin comfort zone.
Ja, det låter ju verkligen så. För när du är inne på det här med tyngdlöshet, vet man när man är tyngdlös vad som är upp och ner och hur reagerar hjärnan?
Det här är något väldigt spännande, just hur hjärnan reagerar. Alltså om vi säger i rymdstationen och så jobbar man ändå med att försöka skapa någon viss tydlighet. Men samtidigt så har du ju det där att du kan ha köket på väggen och sova i taket eller bara flyta omkring och sova för den delen. Så att det finns ju ingen jättetydlighet så. Utan när man är uppe så där och svävar så är det mer bara en fantastisk känsla. Så jag förstår ju varför astronauterna vill upp igen efter att ha flugit den här. Och sen brukar en del säga, men 30 sekunder, det är inte så lång tid. Men då brukar jag säga, men blunda och sen sätta klocka på 30 sekunder. Så det är ganska lång tid, så man hinner med väldigt mycket och testa olika saker när man svävar runt.
Men blir man inte ruskigt förvirrad som tyngdlös? Man inte vet vad som är upp eller ner.
Jag tycker inte det. Man får ju ändå liksom en viss riktning. Och som sagt, de försöker ändå jobba med en relativ tydlighet i rymdstationen. Så att man inte ska skapa den här yrseln och så. Utan, nej.
Har du sett hur djur reagerar i sådana tyngdlösa?
Alltså vi hade ju i det, när vi var uppe och flög tyngdlöshet, så var det ju ett finskt team som hade med sig just fiskar upp för att studera vad som hände med dem. Men vi var ju så fokuserade på vårt experiment så vi hade ju inte tid att följa det finska fiskexperimentet. Men däremot, som du nämnde det här med hjärnan, så är något som jag funderar på också efterhand, att jag tycker alla skulle få upp och flyga tyngdlöshetsflygning, just för att man får den här en förstärkning. Hade man redan den här allt är möjligt känslan innan, så förstärks den oerhört av att vara uppe i den här tyngdlöshetsflygningen. För då repeterar ju hjärnan någonting 30 gånger i rad som den vet att den inte kan göra. Så det blir också, det här skulle jag vilja testa och diskutera med hjärnforskare egentligen, för att det är någonting som händer där när man får göra det här upprepat som man inte kan.
Det låter nästan lite som extremt dyrt knack.
Ja, kanske. Men så mycket bättre skulle jag misstänka.
Så mycket bättre, ja. Naturligtvis. Ja. Men vi var inne på det här med astronaut och mat. Förutom den här rymdyoghurten, vad äter en astronaut?
De har ju, man kan säga så här, det finns ju den här NASA Baseline Food List. Och där jobbade vi ju faktiskt med, vi hade med några svenska kockar. Det här var i början av 2000-talet. Bröderna Nilsson var med då. Och väldigt spännande, vi höll på att experimentera och jobbade just med NASAs food alltså matexperter där för att se vad kan man få fram för lite nya recept och så. Nu kanske det inte hamnade på, men det blev ändå en inspiration att jobba med. Så ofta är det ju att astronauterna får välja delvis själva, men förstås med hjälp av en sån här näringsexpert då från NASA för att komponera sin mat som de ska ha under de här perioderna man är uppe i rymden. Så att det är också något som jag brukar prata om, att vi kallar för astronaut lifestyle. Det vill säga astronauterna konsumerar exakt en mängd mat, vatten, energi, volym och så vidare som behövs. Så här har vi också något att lära från astronauterna, eftersom inget blir slängt, alltså inget slängs.
Men liksom, kan du berätta om en meny som, nu ska astronauten äta lunch här. Vad får han eller hon då?
Ja, det kan ju vara, det är ju ganska likt vad vi har här på jorden. Sen finns det ju vissa, om vi säger astronauter, alltså från olika länder som då, som menar, yoghurten blev, vad jag förstod, väldigt populär bland många nationaliteter. Mm. Men sen finns det ju också viss mer specifik mat som olika astronauter vill ha med sig. Det kanske är lite att man vill känna sig lite som hemma fastän man är ute i rymden då.
Jo, men alltså,
och lite snacks och så får de ju förstås också,
jo, men alltså,
med sig.
Nu pratar vi ju om tyngdlöshet. Alltså, mm. Det är inte han ställer sig här och steker på lite köttbullar.
Nej, där har du helt korrekt förstås. Utan det handlar ju mer om att man har en liten bricka där maten sitter fast i små portioner. Och du kan ju inte, så att säga, man vill försöka undvika sån här som, så du tar ju inget så här kex som du biter av, för då blir det ju så här, flyger runt små bitar och kan sättas i ventilationssystem och så.
Så där, så kex är ingen bra
grej.
Då
får du ha, då gör de så här mer mindre kex, så du måste ta allting i en mumsbit så att säga. Så du kan inte hålla på. Och sen så har vi ett annat problem med kex och liknande, som vår astronaut hade med sig en burk pepparkakor upp, men den hade ju skakat sönder under launchen, så den gick ju inte att äta. Sen har vi tittat på andra koncept också, men det har ju mer med social, maten har ju en väldigt social del i vardagen. Så dels såg man ju från NASA:s sida att för det var någon kvinnlig astronaut som hade då börjat att man skulle äta åtminstone ett mål mat tillsammans, så att inte man bara tog sina små snacksgrejer och gick åt hur som helst. Och då såg man att det skapar ett större välmående, att man får in den där sociala delen på rymdstationen.
Men ursäkta mig att jag fastnar i det här lite grann med, med det, du sa kexen, men jag menar köttbullar och brunsås.
Ja.
Alltså såsen flyger ju liksom iväg, och köttbullarna, hur fixar de det?
Nej, men det går ju inte, utan man får ju förhålla sig till att ta mat som du kan äta genom att bara ta in dig direkt i mun och så vidare, eller bita som inte så att säga flyter iväg.
Så sås är ju inte aktuellt då?
Nej, inte vad jag vet, eller om man har någon annan sås som man kan lyckas mer dricka då samtidigt. Så detta är nog...
Så det är inte helt lätt där?
Nej, det är inte helt lätt. Men det är det som också är väldigt spännande. Och för att ge sig på saker som inte är så lätt, så hade vi också en idé om att kanske skulle man kunna baka någon kaka i rymden. För det är också en sån här social grej.
Mm, jag tänkte just fråga dig, hur kan man laga mat? Alltså, kan man liksom,
det var det vi ville
mat?
Utforska lite mer. Att kunde man laga mat? Och då tittade jag på, skulle man kunna använda sig av de här? De har ju så här glove boxes för, alltså när man sticker in händerna i som handskar utifrån och så jobbar med experiment.
Mm.
Och då hade vi någon idé, skulle man kunna kanske jobba med i en sån här box att producera viss mat, för att just ha en, och då tänker vi förstås på de här långa resorna. När vi har på rymdstationen så är det ju inte tal om att börja laga sin egen mat.
Men kan man odla mat ombord?
Det görs också väldigt mycket experiment som är väldigt spännande. Och man kommer ju behöva odla, man har ju gjort viss odling redan nu, så man testar mycket. Men allt har ju, när vi siktar på mer permanenta boenden på månen och Mars, det vill säga då kommer vi behöva odla vår egen mat, för vi kan inte ta med allting. Det blir för dyrt, det blir för kostsamt, eftersom det kostar över 10 000 dollar per kilo det man väljer att ta upp i rymden. Så därför blir det ju väldigt viktigt att man ska kunna odla, och där experimenterar man ju med hur kan man odla så näringsrik mat på så liten yta som möjligt. Och det här har jag till exempel när jag har hållit föredrag för SIDA och varit delegationer från Afrika här som har mötts av väldigt stort intresse. Att man skulle kunna jobba mer med kontrollerad odling där man får ut mesta möjliga på en liten yta. Så här finns det ju också på tal om att föra över kunskap från rymd till både urban odling och i utvecklingsländer.
Jo, någonting annat som jag funderar på lite, det är ju mat kan ju bli dålig eller det kan bli bakterier och så vidare. Hur förhindrar man det och vad finns det för risker när det gäller bakterieutveckling i de här miljöerna jämfört med jorden?
Det är väl ett område som jag inte har kommit in så mycket på. Men jag vet ju till exempel när Arla skulle ta fram den här yoghurten så hade de ju utvecklat någon med någon sån här bakteriekultur i som då NASA inte vågade ta upp fastän det är de goda bakterierna. Så det är en sån här liten rolig anekdot.
Ja, för man funderar ju hur reagerar bakterier i tyngdlöst tillstånd.
Ja.
Blir de farligare plötsligt?
Ja, det vet jag inte riktigt. Men det är ju sånt som blir så... Det handlar ändå att ställa alla de här frågorna och reflektera. Det är det som jag tycker är så spännande. Och ofta så vet man inte riktigt, vilket gör det hela ännu mer spännande.
Men en annan sak som jag funderar på, det vi har varit inne på redan, alltså det här med den begränsade världen och vad jag förstått så tar det 6 månader att åka till Mars och sådär va? Alltså... Hur klarar man det rent psykiskt att vara så länge i ett sånt ändå begränsat utrymme?
Ja, det där är ju något som vi har diskuterat jättemycket. Och det handlar ju en hel del om att man behöver, det är en jätteutmaning förstås för oss som jobbar med interiör för de här farkosterna. Och därför har jag sagt att den farkosten som ska ta människan till Mars måste vara en av de största utmaningarna man kan ge sig på. Sen handlar det ju också väldigt mycket om att man tittat på vad är det för personer som ska så att säga, resa till Mars? Ska det vara bara män eller bara kvinnor? Ska det vara en blandning? Finns det vissa nationaliteter som skulle kunna ha bättre förutsättningar att göra en sån här lång resa och klara det psykologiskt? Så att här är också mycket frågeställningar som pågår och drivs väldigt stora debatter om vad är det för personer som ska göra de här resorna framöver. Men sen handlar det också mycket om, kan vi skapa miljöer som är som går att växla om med till exempel? Kan vi ändra så att, vilket vi förstås kan, så det är mer ledande retorisk fråga. Alltså just kan vi, så att vi kan ändra om och jobba så att interiörerna förändras på ett bra sätt så att man inte har samma miljö hela tiden. Det handlar också om att kanske de som reser iväg kan man skapa gemensamma nya typer av högtider har vi diskuterat. När man åker många olika nationaliteter. Så att det blir mer så här överraskningar att nu ska vi fira det här och då gör vi på det här sättet. Alltså mycket det här, få in det här lite mer har vi diskuterat mycket det här humoristiska inslagen i vardagen. Det tror vi väldigt mycket på.
För har man gjort tester med att ha människor så länge i rymden överhuvudtaget?
Man har gjort tester. Det finns ju både på NASA och på andra ställen. Roscosmos till exempel. Där man har så att säga, stängt in personer för att testa systemen. Och då finns det allt från 30, 60, 90 dagar. Alltså kortare experiment för att testa teknik att det fungerar. Till upp till 500 dygn som är det längsta experimentet man har haft personer instängda för att verkligen se att allting fungerar.
För det måste ju vara den här mänskliga grejen, så att det är inte bara att du knackar på dörren och säger jag vill ut.
Nej.
Det vill du inte alls.
Nej. Nej, precis. Och därför är det så extremt viktigt så att man testar alla system och vet att man kan vara trygg med tekniken. Det måste man ju veta innan man ger sig ut på den här långa färden. Sen handlar det också om när man väl har rest sina 6 månader till Mars. Då handlar det ju om att man fick förstå att antingen kan man stanna i 7 dygn eller 500 dygn då. Och det är klart, har man rest, det beror på omloppsbanorna. Så har man rest så länge så vill man ju inte bara stanna 7 dygn. Och det är därför man måste planera så att man kan stanna 500 dygn och att allting...
500 dygn på Mars?
Ja, precis. Och sen resa tillbaka 6 månader. Så det här är en med dagens teknik ska vi lägga till. Så att, men det här är vad vi känner till och kan just nu då.
Vi ska snacka lite mer Mars strax, men jag tänkte på det här. Det är ju 50 år sedan månlandningen. Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Och man la ju väldigt mycket krut under en period då, 60-70-talet, på att landa på månen och göra olika experiment. Och man gjorde ett antal sådana, amerikanerna gjorde ett antal sådana månlandningar. Men sen så dog det ut lite grann, man brydde sig inte så mycket om månen.
Nej.
Och nu är man tillbaka igen och tycker att månen är jätteintressant. Vad beror den här fluktuationen på?
Från början var det ju som ett slags race där att se vem kom först i månen. Så det fanns en tävlingsmoment då förstås. Och det gjorde ju att man... Men sen när man har varit där ett antal gånger så fanns ju inte den längre. Så nu är det förstås en kombination av ekonomi och vilka pengar som finns. Nu har ju en ny drivkraft kommit för att man ser att man behöver komma tillbaka till månen som en slags stepping stone för att sen ta sig till Mars. Så det är mycket det man vill etablera. Först pratar man ju om att göra en station som ska gå i omloppsbana runt månen. Och ESAs högste chef gick ut med ett meddelande för några år sedan att nu ska man ta fram något som heter Moon Village, en forskningsstation på månen. Och det handlar ju mycket om att vi etablerar den för att det är ändå så pass nära och bygger upp kunskap för att sen kunna ta oss vidare till Mars.
Det är mest för att bygga upp kunskap, för jag menar, det är inte så himla mycket närmare Mars än vad det är från jorden.
Alltså månen är ju nära i förhållande.
Jo, men den är ändå ganska långt bort från Mars.
Ja, jo, precis. Och det som du säger, det är att bygga upp kunskap och sen blir det ändå som en bas att man kan ha månen som utgångspunkt för att ta sig till Mars då. Det är det man diskuterar.
Men hur bygger man någonting på månen?
Där planerar man att 3D-printa den här forskningsstationen.
Okej.
Och använda, och det har ju med att det är så, som vi pratade om, att det är så dyrt att ta upp saker i rymden. Så därför så tänker man sig att den ska 3D-printas av användare här Regolith som är måndammet. Just för att nyttja de resurser som finns på månen.
Så man stoppar in måndammet i någon 3D-printer och sen så bygger den?
Exakt. Så det tänker man sig också att det blir... Det är därför det är så otroligt spännande det här Moon Village Project, och vi är involverade från mitt företag både lite inom Space Architect-delen, men primärt är mitt engagemang och intresse just för att lära och se och förstå kring de här forskningsprojekten som startar allt kring 3D-printing, artificiell intelligens, robotik och så vidare. Så att vi kan se vad det är intressant att ta tillbaka här nu till jorden just för att driva de här hållbarhetsfrågorna. Så vi ser att mycket av den här kunskapen kommer vi kunna nyttja i nya hållbara innovationer.
3D-printa hus på jorden.
Ja, och det gör man ju delvis redan idag i mindre skalor. Men här kommer vi få se en stor utveckling den kommande perioden. Men vad man kan åstadkomma.
Alltså, det är ju inte det otroligt avancerat att liksom skicka upp grejer dit och som ska printa sig själva.
Jo. Jag vet, det är fantastiskt. Det som är så spännande att få vara med i det här. Och det är ju också en tredje anledning varför jag vill engagera mig. Och fortfarande så är jag det enda svenska företaget som är med i det här Moon Village-samarbetet. Men det är också för att jag tycker det har en väldig inspiration till den unga generationen i Sverige. Att se att Sverige ändå är med i ett sådant här spännande projekt i frontlinjen. Och det som ESAs högste chef också vill se, det är den här just globala samarbetet som blir väldigt fint när man är på de här workshopparna och mötena, att nu är det folk från hela världen, alla olika rymdorganisationer, företag, högskolor förstås, universitet, som är med och samverkar, för alla förstår att nu handlar det inte om en slags tävlingsmoment, utan nu handlar det om ett så pass stort och komplext projekt så att vi behöver samarbeta över hela planeten. Och det blir race. Också något väldigt vackert på något sätt.
Det är inget race mellan supermakterna?
Jag tycker inte. Sen kanske det finns något visst mått av konkurrens. Och det är väl alltid bra. Men alla förstår ändå. Och det är så många olika delar som behöver falla på plats för att det här ska fungera. Så därför blir det väldigt spännande och väldigt vackert när man sitter i de här mötena. Och att när man samverkar över alla gränser. Och det är det här som jag vill bygga ut också. Det här som handlar om hur vi kan jobba globalt med komplexa projekt och översätta det direkt till hållbarhetsutmaningarna vi står inför. Att kunde vi jobba lika fint som man gör inom rymdsektorn avseende vår planet, då skulle vi komma framåt med mycket större hastighet.
Oerhört intressant det här. Mm. När är bygget klart?
Initialt så pratar man om 2030. Det känns väldigt optimistiskt, men då pratar man om alltså den första typ av modul ska vara på plats eller alltså man ska initierat mer. Men som med alla årtal så har vi ju sagt årtal. Nu har jag varit med i 20 år i rymdsektorn och vi ser att det har en viss fördröjning.
Så det är inte bara Elon Musk som alltid fördröjer sina
Nej,
projekt.
Utan det är väl hela rymdcommunityn.
Du har hört någonstans att det pratas om gruvdrift på månen också.
Ja, man ser ju, även på asteroider och så, man ser ju en möjlighet att utvinna speciella mineraler som är väldigt värdefulla.
Men det måste vara extremt värdefulla för det måste vara otroligt dyrt att skicka grejer från månen
precis,
till jorden.
Precis, men det finns en hel del initiativ och där har man nog räknat fram sina siffror och vet att man gör rätt. Så att säga. Och det är ju många privata investerare och som driver på de här frågorna.
Okej, men så slänger vi oss iväg då ut till Mars då. Mm. Hur långt är det till Mars?
Ja, som sagt, med dagens teknik så tar det ju i alla fall 6 månader själva resan dit.
Hur många kilometer är det?
Den får vi googla.
Den googlar vi. Ja, men det tar 6 månader att åka dit i alla fall.
Ja, precis.
Ja, det är ju kanske det som är det väsentliga då.
Ja, och sen är det ju mer att med ny teknik så kanske vi når fram på mycket snabbare sätt.
Hur då?
Ja, det vet vi inte än. Men jag menar att utvecklingen går ju så fort. Jag tycker det är det som är så spännande. Så vi lever ju i en oerhört spännande period nu. Jag tror vi kommer se så mycket mer än vad vi ens kan visualisera upp som kommer hända de kommande kanske 15-20 åren.
Men vi kan ju inte rimligtvis inte åka fortare än ljusets hastighet.
Nej, där har vi nog en begränsning. Jag brukar inte vara den som pratar om begränsningar i och för sig.
vad är de största riskerna och vad är det som är svårast att fixa?
Mycket är ju det här med strålningen är ju en av de största problematiken för att klara människan.
Är det solens strålar då?
Det är solens strålar. Ja, all möjlig strålning som är där ute i rymden.
Mm. Hur skyddas man sig mot det?
Man jobbar ju på att hitta material som ska klara strålningen på ett bättre sätt än vad det gör idag. Sen har man också sett att vatten skulle man kunna jobba med mycket mer som ett skikt i de här farkosterna, för vatten har en väldigt bra, men då väger ju vatten, så får man se, kan man använda det på något sätt i det vattenlager man ändå måste ha med sig. Man kan titta också på, skulle man kunna jobba med någon slags Det är mer idéer som vi har tänkt på, någon slags intelligent vatten som kan då känna av när strålningen ökar, som vattnet kan flyta i någon slags mellanskikt och ta sig dit. Men det är bara något som vi har fantiserat om.
Intelligent vatten, det låter ju smart.
Ja.
Men idag skyddar man sig redan mot strålning i de här rymdfarkosterna. Så vad är det som är problemet då om man bygger likadant?
Ja, fast man kan säga så här att det är en problematik, och det är därför man inte vill sända upp för unga personer. Man vill gärna att de ska ha fått sina barn och så, för att man vet inte riktigt hur strålningen kan påverka
fortplantning. Även går igenom skalet på en rymdkapsel.
Ja, precis. Så det här är en av de största problematiken. Sen har vi också en annan så här lite dold astronautsjukdom, är ju att skelettet bryts ner när man är i den tygglösa miljön. Och det gör ju att astronauterna behöver träna 2 timmar per dygn för att motverka det här. Och det gör ju att när astronauterna har varit uppe länge i rymden, så kan man ibland se att de bärs ut ur farkosten när de har landat. Och det är inte för att de är trötta, utan det är för att man inte vill då belasta skelettet när man precis har kommit ner och landat. Så det är väl de två
det blir klenare,
största.
Alltså.
Ja, det bryts ner som en slags, som när man blir gammal, alltså när osteoporos. Så att skelettet bryts ner lika mycket på en månad i rymden som på ett år.
Oj.
Så att det är en snabb försämring som sker då.
Kan man motverka det genom träning då?
Ja, det är därför man måste träna 2 timmar per dygn. Så.
Hur långt har man kommit i utvecklingen?
Ja, så det här med hur skelettet bryts ner kan man inte göra så mycket med. Det är ju om man kan hitta ännu smartare träningsredskap. Och där har vi också varit inne och jobbat lite med. Se hur kan vi förenkla träningen, för det är inte så lätt att jobba med träning i rymden eftersom vikter blir ju viktlösa, så att man får hitta andra sätt. Och där har vi bland annat 2 svenska läkare som var med och tagit fram en träningsredskap som vi tittar en hel del på, en slags jojo-funktion kan man säga. Så där behövs ju utveckling göras ännu mer.
Hur är det med Mars? Man pratar ju om att det skulle finnas liv på Mars på något sätt. Är det något positivt eller något negativt? Jag tänker på att kanske finns bakterier eller någonting som inte vi har.
Ja, precis. Alltså det är ju som du säger själv, det kan ju vara både positivt och negativt. Men sen har man ju hört allt ifrån att de faktiskt har tagit med sådana björndjur upp från Öland. Har följt med.
Björndjur?
Ja, de björnar heter så. Alltså. Nej, det var ju någon slags pyttesmå. Jag kan inte så mycket exakt vad det är för något litet, väldigt liten mystisk sak som de har tagit med upp, som ska klara de här extrema förutsättningarna, som man vill testa lite och se vad finns för förutsättningar på liv. Och det var ju en av de här farkosterna som kraschade rätt nyligen, så där funderar man ju på hur länge överlevde de på månen, de här björndjuren.
Det är en herre som har blandat sig in i den här leken, det är ju Elon Musk.
Ja, precis.
Grundare av Tesla och en del andra företag. Han är ju sig ut i rymden, och hans idéer är ju att han ska dels minska kostnaden för rymdtrafiken genom att återanvända delarna. Och sen så säger att han ska bosätta sig på Mars och leva sina sista år där. Hur påverkar han rymdutvecklingen?
Alltså i positiv riktning, och det tror jag de flesta är ensam, för det har varit mycket diskussioner kring hur upplevs det här nu att när det blir mer kommersiella aktörer som tar sig in. Och vad jag upplever och hör i mina samtal med olika kollegor och vänner i branschen, så tycker jag alla att det bidrar i positiv riktning för rymdfart generellt. Sen är det kanske inte så många som vet att även NASA bidrar ju med finansiering och budget till Elon Musks projekt. Så att alla ser ju att det blir en slags win-win när det går in fler aktörer och läggs in mer pengar på att driva utvecklingen. Och sen förstås med en väldigt entusiastisk och idéhöjd också. I de flesta fall får man väl lägga till.
Ja, för det var min nästa fråga lite så. Vad är realitet i det han säger, och vad är snack för att ibland för upp börskursen eller för att skapa lite mer PR?
Ja, det är en bra frågeställning förstås. Så. Men jag tror att i största omfattning så är vi överens om att det bidrar i en positiv riktning. Och det är väl också viktigt att visa på att det finns andra sätt att jobba kring de här frågorna och i den här branschen som blir viktigare. Det blir en sån här förnyelse i branschen. Och det är ju positivt vilken bransch man än är i, att det kommer in någon som gör på ett lite annorlunda sätt. Det skulle vi behöva se mer
på jorden också.
På jorden också, ja. Precis. Så att jag tycker det finns mycket att lära av just hans agerande och kanske låna in lite av det till andra branscher också, som sagt.
Och just det, ta sig tillbaka till jorden, för det har du varit inne på några gånger här med hållbarhet och koppling till rymdforskning och till det som vi faktiskt kan få användning här på jorden, som är oerhört intressant. Du har också sagt så här att det är dags för oss att bli lite urbanauter.
Ja,
vad är det
precis.
För något?
Ja, det är väl som en slags stadens astronaut, och det handlar mycket om att genom årens lopp så har jag sett och förstått väldigt mycket. Jag har jobbat med många av astronauterna. Och det blir så tydligt att de konsumerar ju bara exakt en mängd vatten, mat, energi som vi var inne på lite tidigare också. Och volym. Så att här finns det något vi kan lära oss. Jag brukar säga att teknik i all sin ära, men det handlar också mycket om beteendeförändringar. Om vi ska kunna klara hållbarhetsutmaningarna vi står inför. Så därför så ser jag att om vi kan låna in så mycket som möjligt av hur astronauter lever i en rymdstation eller i framtida boende på månen och Mars till våra städer, så har vi mycket att vinna.
För det känns ju, i det du säger, så känns det att ja, men vi slipper det här med tyngdlöshet och de problemen här på jorden. Men i övrigt så borde vi faktiskt kunna leva så.
Exakt. Vi har ju alla, det är det som en del kopplar inte har, men vad är kopplingen då mellan rymd och hållbar utveckling? Men om man tittar på de här rymdstationen eller framtida koncept för de här boende på månen och Mars, så handlar det om helt slutna system där allting måste återvinnas, återanvändas. Vi pratar ju till exempel aldrig om avfall, utan allt är resurser. Så när man börjar prata ännu mer om det här med cirkulär ekonomi, så är det ju precis det som vi inom rymdsektorn har jobbat med i så många år. Och det är det som jag har sett att det här behöver, eftersom det redan är befintlig teknik som är utvecklats redan, så handlar det om att anpassa den lite för att implementera den i städer och i byggnader. Så det har gjort att vi de senaste, jag skulle säga 10 åren ungefär, har haft väldigt stort fokus på att utforska området. Vilken rymdteknik skulle kunna användas för att driva på den utvecklingen i större omfattning vad gäller byggnader och städer?
För om vi tar det här med avfall, eller vad som du kallar resurs då.
Resurser.
Kan du ge något exempel på så här fungerar det i rymden med avfall?
Ja.
Du kallar det för avfall.
Ja, och, precis.
Vad skulle vi kunna rakt av kunna göra på jorden då?
Nej, men det handlar till exempel att vi gjorde ett projekt med Electrolux för, var väl också kanske bortåt en 10 år sedan, för det visade vi upp på världsutställningen i Shanghai 2010. Och där ville de gå in och titta lite på hur kan vi få bort det här att man har så mycket matavfall. Och då, redan för 10 år sedan, gick vi in på det här med astronaut lifestyle och började titta på hur kan man äta mer som en astronaut? Då blir ju inget, du äter exakt den mängd mat du behöver för att må bra, som är anpassat i näringsinnehåll. Och det tog vi fram en idé om en app då för 10 år sedan, presenterade på världsutställningen i Shanghai. Så det finns mycket man skulle kunna så att säga anamma från rymdsektorn och ta in i faktiska applikationer.
Ja, men jag tänker att det är ju en massa avfall. Jag tittar bara hur det är hemma. Ja, men det är plast.
Men det blir glas inte på, alltså, om vi säger, tittar mer framtida, för det blir ju en annan sak vad vi gör idag på rymdstationen, men också vad vi planerar för att göra på Mars och månen. Men där pratar vi mer om att det blir förpackningar som också blir möjligt att äta. Det vill säga man tittar på ett helt annat sätt kring produkterna än en innovationshöjd som är på ett helt annat sätt. Vattenförbrukningen blir naturlig att man ser över, för det som jag brukar säga att om vi räknar med att det kostar minst $10,000 det vi väljer per kilo, det vi väljer att ta upp i rymden, då blir
$10,000?
Minst $10,000 per kilo det vi väljer att ta upp i rymden. Ja.
Oj.
Ja, det är ett oj. Och då brukar jag översätta det till, då blir ju det som priset på vatten uppe i rymden. Och då, helt plötsligt, om vatten är så dyrt, då får vi fram en innovationshöjd som är helt unik. Som när vi jobbade med igen Electrolux här, så frågade vi, vill ni veta hur vi tittar på framtidens tvättmaskiner? Och det ville de ju, förstås. Och då sa vi att då ser vi mer som att det är en plastpåse som man stoppar ner smutstvätt i, och här kommer de berömda bakterierna igen, ner med bakterier för sluten, och efter 24 timmar så har du ren tvätt. Och då såg man det bara snurra i huvudet där på innovationsteamet, och man såg hur de bara liksom nästan visuellt såg hur de bara kalkulera, oj, hur många sådana kan man lasta på en lastbil, hur mycket vatten går åt, ingenting, vad väger en sån här, ingenting, och så vidare. Så det här blev ju en slags ögonöppnare för en så här kan en framtida tvättmaskin se ut. Sen vet ju vi, det är klart, den kommer inte vara i butiker om 5 år, men det ger en, det ger en riktning och en inspiration till att vi kan helt omformulera, på tal om att det blir helt nya produkter. Jag var ju också väldigt fundersam och förbryllad över att fortfarande den här betongklumpen sitter i varje tvättmaskin fortsatt, just för att stabilisera då. Men det är ju också någonting att man inte har byggt bort den ännu, är ju märkligt. Så det har vi nu lånat med oss till andra innovationsprojekt, där vi säger att vi måste hitta. Så när vi gav oss in i samarbete med Volvo personvagnar i Göteborg till exempel, så sa vi, nu måste vi hitta er betongklump, och de såg förvånade ut. Men sen insåg jag, ja, då förstår alla, det finns ju en betongklump i varje produkt egentligen, som man bara har fått på grund av repetitiv design, som jag brukar säga. Att vi bara upprepar en känd produkts konstruktion, trots all ny materialteknik som har kommit.
För den insikten med den här påsen och de här bakterierna måste ju också vara rätt jobbig för Electrolux. Ja. Oj, ska vi inte göra några tvättmaskiner längre?
Ja, visst. Hur, men det är det som är så spännande på något sätt också. Att man måste utmana sig själv alltså få de här nya tankarna. Och det är det som är så viktigt. Det är det vi vill bidra. För det handlar mycket om att skapa nya mindset. Speciellt i stora företag. Och se vad kan framtiden vara. Sen kan ju inte vi säkert säga att det är så här det blir, men det är viktigt att peka ut, och hur rymd kan då vara den här inspirationsmodellen för att få fram helt ny design. Och det är det som jag tycker är så spännande med den tyngdlösa miljön, för då skapar ju den, det blir ju en helt ny typ av produkter som tas fram, och vissa av dem kan vi använda ganska rakt av och ta tillbaks till jorden, och andra behöver vi modifiera lite för att sen kunna använda.
Nej, för jag tänker i förlängning här, så säger jag till, kanske inte 5 år bort, men det känns ändå att ja, men det här finns på något sätt, det du säger. Och då kan man säga så här att ja, men då är det ett företag som fokuserar på att göra den här tvättpåsen, eller vad vi nu kallar den för.
Ja, men precis.
Och så sitter de där och gör sina tvättmaskiner.
Ja.
Den förvandlingen går ju ganska fort sen när man väl har kommit på hur man ska göra med den här påsen. Och det måste ju finnas många företag som sitter i den sitsen, som har sin betongklump, men som kan bli omkörd av någon som skiter
absolut
i betongklumpen.
Ja, precis. Och det är det som är så spännande. Men det är här vi vill vara inne i de här stora bolagen och jobba för att liksom förvalta och förändra de här insikterna.
Men om vi bortser från tvättpåsen och de här grejerna, vilka områden ser du som där rymdforskningen just nu påverkar det vi gör på jorden mest?
Man kan ju se det här med vattenkonsumtionen i byggnader, eller vattenförbrukning kanske man snarare säger. Där åkte vi ju, för att lära oss lite mer, så gjorde vi en resa här nu för några år sedan, satte ihop en delegation från Sverige med vår astronaut Christer Fuglesang med i teamet, åkte till NASA Ames utanför San Francisco, som är som NASAs stora forskningscenter med ungefär 3000 anställda. Och där har de just byggt upp en byggnad som de kallar Sustainability Base, där de har jobbat och integrerat olika NASA-teknologier i byggnaden. Och det är ju annars som en helt vanlig konferens, alltså som en del konferenskontorsbyggnad på NASAs område. Men bara för att nämna någonting där, så konsumerar den här byggnaden 90% mindre vatten än en traditionell byggnad. Och då vet jag att när jag kom tillbaka hem efter den resan och började kommunicera i Sverige här, och det här var, nu ska vi tänka, det var när den byggnaden var helt ny, 2013 var det. Och det är ju bara 6 år sedan. Och då sa man, men Cecilia, vi har vatten här i Sverige. Så att det var, jag bara, ja, nu ja. Så att det är också lite intressant hur man förhåller sig till vad man har och vad man inte har. För att nu ser vi ju på många, många sammanhang, du bara ser Almedalen eller andra liknande. Alltså vi ser att det börjar ta slut på vatten stundom även i Sverige.
Ja, jag tänker på vatten kan du skicka 90% mindre vatten genom reningsverken så har du vunnit där, även om du har våra sjöar och vårt vatten.
Ja, ja. Men då gjorde jag så att då skickade istället mina vänner från Oman, öppnade upp dörrarna till NASA, för de tyckte att det här var intressant.
De hade lite mer ont om vatten.
Ja, just nu, som jag brukar lägga till då och säga. Så att det handlar väl om att man måste ha en mer öppenhet inför att förändringar kan komma ganska snabbt. Och där tycker jag Sverige generellt behöver vara lite mer öppna i sitt tankesätt. För att vi håller på att bli omsprungna på flera olika sätt, tycker jag.
För det måste väl också ha att göra med vilka ytor vi har när vi, som vi bor på.
Ja, det är
alltså,
det.
Alltså det här med... Mm. Att man kanske ska leva mer kompakt i vissa lägen och kanske ha mera gemensamhetsrymmen. Eller hur ser framtidens boende?
Alltså, det här är ju en jätteintressant fråga förstås som vi har jobbat med i olika projekt genom årens lopp. Och det handlar ju mycket om att också tänka om byggnader helt och hållet. Vi blev inbjudna i ett spännande projekt som jag först i all hast råkade säga att det här ska vi inte göra. För då fick jag frågan om att göra från Japan ett birdhouse project. Och då sa jag till mitt team att det här fågelhus hinner vi inte göra, nu måste vi jobba på med de här andra projekten. Men så var det någon som sa, men Cecilia, läs det här, titta, det här det är faktiskt om framtidens boende mer. De ser mer som vår planet är ett näste och då behövs det fågelbon som är framåtblickande kring hur ska vi se på vårt framtida boende. Och sen så såg jag också att jag var utvald som en av 9 space architect i världen, och då sa jag, ja, men då ska vi göra fågelhus. Så ibland får man ju tänka om.
Och vad var det för någonting, fågelhus?
Ja, det var att man fick tänka, det var mer så här japanskt filosofiskt, alltså hur kan ett framtida boende se ut, och tänka helt fritt kring det med hjälp av den teknik och insikt vi har från rymdsektorn. Så det är därför de väljer ut det här Birdhouse Project som väljer ut designers inom olika områden. Och nu hade de valt ut från Space Architect-området. Så.
Vad kom man fram till?
Vi tog fram... jag var ju väldigt inspirerad av det som vi hade gjort som exjobb för NASA, en liten farkost som också kallas för rymdambulansen, som skulle kunna rädda personer tillbaka från rymdstationen. Så den farkostkonstruktionen var jag väldigt inspirerad av då. Så att jag gjorde i princip en byggnad som bestod av som slags, kallar för en seascraper, så den skulle placeras i vattnet. Och sen ha moduler som man kunde plugga ut och i, ungefär som små farkoster. Så att lägenheterna var som en liten modul som kunde pluggas ut och i och flyttas till andra via båt då.
Vad skulle det vara bra för?
Dels vill jag visa på det här med våra stigande vattennivåer. Nu är det här kanske ett projekt som vi gjorde för 12 år sedan säkert. Men ändå visa på det att nu måste vi bara titta, hur ska vi kunna hantera de stigande vattennivåerna? Så då tog jag fram den här en seascraper istället för en skyscraper, och också idén att den skulle kunna stå ett massa seascrapers utanför kusten på, där vi har stora så förtätade städer. Så man, vi har ju inte markyta, så det räcker. Så att det var liksom en signal också kring att nu bara städerna blir så täta så nu får vi flytta ut boendena i havet. Samt att man kunde då nyttja vattnet till att kyla och värma de här bostäderna då, och ta hjälp av vattenenergi också vad gäller att skapa energi till de här bomodulerna.
Men det var att gå ut och shoppa det, jag var inte läge för det då.
Nej, då får man. Ja, de ska ju stå nära kusten, och det är mycket så här framtidsvision också som ska förmedla olika saker i den här framtida bygget.
En annan grej som jag har läst mig till som du har varit och utvecklat, det är några drönare som flyger på Arktis.
Ja, det var spännande.
Och drönare är ju inte så himla, det har vi ju. Vad är det för speciellt med att flyga med drönare på Arktis?
Där har vi igen att det är de här extrema klimatet på Arktis som gör att till exempel batterier laddas ur mycket snabbare. Så det är en rad olika förutsättningar som måste ses över, och då var tanken att vi skulle titta på vilken rymdteknik skulle man kunna använda för att utveckla drönarna så de klarar mer, alltså längre flygtider. Det var ganska, och sen utveckla också drönarnas funktioner, till exempel skulle man vilja använda dem mer tydligt att kanske kunna ta vattenprover, alltså sådana här som är väldigt omständigt och komplext för forskarna eller som man redan nu, som vi förstod, de kan med hjälp av drönare så kan de räkna djur. Och då räknar drönaren djur och man stör inte djurlivet på samma sätt. Så drönare har en väldigt bra funktion för också att stödja forskarna. Så det här var ett projekt där vi jobbade med alla Arktis forskningsstationer, cheferna, för att få dem också att se och förstå värden i att ta in den här nya tekniken i sin vardag. Att man kan då, forskarna kan mer fokusera på sin forskning om de får det här som ett hjälpmedel då. Sen brukar jag också fråga hur många forskningsstationer tror folk att man har på Arktis. Och det är ganska, jag vet inte om du har någon tanke kring.
Hur många forskningsstationer man har på Arktis?
Ja, Arktis är ju ett
det är ganska stort, ja. Än så länge ganska stort,
ja.
I alla fall.
Ja, precis.
Du har ingen aning.
Nej, det brukar de flesta säga. Man har liksom, men om du skulle gissa någon slags...
Ja, det där är ju en helt omöjlig fråga för en amatör som är i det här området. Men ja, får man gissa? 50?
Ja, det kunde man tro. Men det är faktiskt så mycket som 79.
Jaha. Och det var inte så illa i alla fall.
Nej, det är bra jobbat för en amatör då på Arktis. Nej, men det kom som en total överraskning för oss också. Och de flesta tror ju att det är mycket mindre antal. Så de flesta kanske gissar runt 20 stationer att vi har. Så att det är ändå en stor mängd forskningsstationer som vi har. Och de används ju också för att driva på klimatforskningen. Och då sa vi att här kan vi gå in också och skapa stora värden.
Du har varit inne och pillat här med drönare och kom på det här. Hur tror du att drönare kommer att utvecklas? Hur mycket kommer det integreras i vår stadsbild? Och så där?
Alltså jag tror att det kommer vara väldigt mycket mer. Att de kan bistå på många olika sätt. Vi tog ju fram, egentligen kan man säga, det är ju en litet så här första föregångare till drönare. Fast det var ju för astronauterna. Fast vi kallar för en liten robot som vi tog fram. Som skulle vara mer som en medhjälpare till astronauterna.
Inne i rymdkapseln?
Inne i rymdkapseln. Den skulle först hälsa på. Det var också en idé för de här. Man kan säga det var ett så här tidigt AI-projekt. För det här var ju för 20 år sedan ungefär då. Eller knappt. Och då hade vi en idé om att den här lilla roboten skulle kunna följa med astronauterna innan de åker ut till Mars på de här långa resorna. Och följa med och bo hemma hos astronauten och ta foton och lära sig om astronautens familj. Så det blir en liten personlig medhjälpare eller assistent kan man säga. Som sen följer med astronauten på den här långa resan. En liten kompis, exakt. Så det hade vi en idé om då som blev väldigt uppskattad och... Till NASAs stora förvåning när vi presenterade den här så sa de att det här är ju nästan osannolikt. För då visade det sig att vi hade tagit fram en idé om en liten rund röd-orange robot som skulle vara precis som en kompis. Vi var ju då på NASA Houston, Johnson Space Center, där de har allt med astronauterna att göra, human spaceflight. Eller det mesta. Men på NASA Ames i San Francisco-centret så var det en forskare som hade tagit fram också en liten rund röd-orange robot. Som de förstod ju inte alls hur är det här möjligt. Men oftast blir det ju så att idéer uppstår i parallelliteter om man är insatt och jobbar inom ett visst område. Sen blev det faktiskt så att vi fick åka och träffa den här personen på NASA och se den här lilla röda roboten.
Apropå det här, speciellt, man säger ibland köp en kompis.
Ja, precis. Ja, det tänkte
vi oss. Ja. Vi har varit ute och botaniserat alla möjliga saker. Men jag tänkte gå tillbaka lite till din bakgrund. Och gå ända så här. Vad hade du när du var barn? Vad hade du för funderingar om rymden?
Oj, det där är faktiskt lite roligt. För att jag hade inga. Jag var liksom inte alls inne på något med rymd som barn.
Du har inte massa frågor om stjärnor och grejer.
Nej. Så det där är så. Jag blev ju totalt rymdfångad, eller vad man ska säga, när jag kom till NASA första gången då för 20 år sedan som student. Så jag hade inte alls haft något rymdintresse tidigare.
Men du måste ändå bli triggad i din nyfikenhet och ditt entreprenöriella tänk som du ändå har. Och ditt annorlunda tänk, det kan ju inte bara börja när du träffade NASA.
Nej, bara att rymden har inte funnits med som en ingrediens tidigare. Utan jag har var väldigt inne på att jag ville, redan tidigt så tänkte jag att jag ville nog bli arkitekt. Jag hade idéer mycket kring olika hus och byggnader och höll på mycket som liten och ritade upp saker och ting. Och fortsatte in på den banan. Men sen blev det... Jag sökte i arkitektutbildningen och kom in på den i Paris faktiskt. Så att jag var väldigt inne på att jag skulle... Och jag åkte ner till Paris och skrev in mig och tänkte, oj, det här blir fantastiskt. Men sen kom jag hem och såg att jag blivit antagen till industridesignutbildningen i Lund. Lunds tekniska högskola. Och då kände jag att det här med design känns ju otroligt spännande. Så att det var lite jobbigt att välja Lund före Paris. Men så jag valde mer design för arkitekturen då. Och med facit i hand så är det ju spännande. För det var ju det som gjorde att jag halkade in på rymdspåret. Så innan dess fanns inte det så uttalat.
Men det här entreprenöriella, var det någonting du fick med dig från hemifrån?
Vi har dels i familjen så finns det entreprenörer som man har inspirerats av. Som väldigt spännande tycker jag då. Men sen hade jag också en väldigt tillåtande uppväxt och föräldrar som alltid uppmuntrat en väldigt mycket. Och man har, vi var ute i skärgården varje sommar i träbåt och får runt med... Och det är också rätt intressant, jag är ju ensambarn så inga syskon, men det var, då lekte vi, hade vi också, vi var fem båtar och alla hade bara ett barn var, så i min värld var det...
Det var det normalt i stället.
Ja, precis, det var lite festligt. Men som det var väldigt så att vi fick springa fritt på öarna och leka och bara man hade flytväst på sig, stövlar. Och sen var det, kommer man bort och det är så enkelt på en ö, då går man liksom ut till vattnet och sen går man tills man hittar båten. Så det blir väldigt enkelt så. Men man får ändå väldigt frihet. Så jag tror det har varit...
Och där fick fantasin flöda.
Ja, men precis. Man fick väldigt så leka fritt. Så. Fascinerande.
Ni fick en fråga. Vad hade du för entreprenörer i familjen?
Inom matvärlden. Så det var också så där...
Restaurang?
Ja, cateringverksamhet här i Stockholm då. Mm. Som de har haft nu över 30 års tid då, min familj. Så att det var väl, de tyckte väl jag skulle kasta mig in i matens värld. Och jag tycker det är fantastiskt gott förstås, mat och dryck och sådär. Och hade gärna gått in, men det är ju aldrig för sent inom sommeliervärlden.
Nej, lite vin i farkosten är väl inte så dumt?
Ja.
Om man ska åka 6 månader till mars, då kan man nog behöva ett litet vinskåp. Eller?
Ja, där är vi nog ganska ensamma att det ska vi inte kombinera.
Det var ingen bra kombination.
Nej,
alltså.
Nej.
Ja, men lite kul måste man få.
Ja, men vi får hitta på andra happiness factors.
Men berätta, hur hamnade du på NASA då?
Det var tack vare att Lund hade ett samarbete med NASA. Lund var då enda högskolan inom arkitektur och design utanför USA som hade ett sådant samarbete. Så att det var ju helt unikt och det hade uppstått som vanligt att det är liksom när personer träffas. Och det var min då tidigare handledare Maria Nyström som träffade en av NASAs Space Architects på en konferens om extrema miljöer. Där de insåg då, hon jobbade mycket med utvecklingsländer i Afrika, Vietnam, med de här extrema förhållanden som råder. Och sen i samtal då med Larry Toops, som var en av de arkitekterna på NASA, så såg de att här finns det så mycket paralleller. Och då startade samarbetet mellan Sverige och NASA Houston. Så där ser man också den här vikten av människor som möts och också bestämmer sig för att verkligen göra något när man hittar den här spännande mötespunkten. Så det är otroligt lyxigt.
Men hur hamnade just du?
Ja, då var det tack vare att vi kom iväg som ett 20 stycken arkitekt- designstudenter och fick åka till NASA Houston som en del i ett projekt. Så det var ju otroligt lyxigt att man, det jag menar, i princip halkade in på det här. Det var inget som var planerat, men däremot har ju jag som i designutbildningens inledande första 2-3 år så var jag väldigt intresserad av att se hur kan man hjälpa människor som lever och arbetar i extrema miljöer. Så därför blev det ju väldigt spännande när man kom till NASA och mötte de astronauterna. Så fick man helt plötsligt, där uppfylldes ju de här målen som jag hade. Att här är ju verkligen människor som lever och arbetar i extrema miljöer. Hur kan man då underlätta deras vardag och verklighet? Så där blev en... Ja, det blev en otrolig passion måste jag säga att få träffa de här människorna som kommer från hela världen och man har verkligen de bästa hjärnorna i hela världen som är samlade på en relativt liten yta. Det är ju ändå 8000 personer som jobbar där just i Houston. Så det var otrolig, vad ska man säga, frihet att också om vi dök på något problem så kunde de säga men gå till byggnad 23. Där finns en av världens främsta experter inom psykologi. Så det var det som var den här lyxen, att man som student kunde gå runt och träffa de här magiska människorna. Och sen var det också att det var sån glädje eftersom alla kände att de var på rätt plats. Alla människor som jobbade där levde ju sin dröm. Och då ser man vilken energi och kraft och mod att kunna gå in och lösa de här komplexa frågorna.
Och du var med och utvecklade en rymdambulans, ja, som du var inne på här.
Ja, men precis. För att vi fick verkligen, vi var 4 studenter som fick verkligen så här stor passion för det här området och sa att tänk om vi kunde få fortsätta och göra någonting. Vi måste hitta ett sätt att komma tillbaks. Efter det här första projektet som var en månad var vi ändå på plats i Houston. Så då hinner man ju få ett kontakt, bra nätverk under den perioden. Och då blev vi uppmärksammade på en liten farkost som höll på att byggas upp. Som skulle fungera som en räddningsfarkost för rymdstationen eller som den också kallades för rymdambulansen. Och då förstod vi att här finns det faktiskt ingen som riktigt har gett sig in i att titta på den här interiören. Och vi såg med en gång att den här interiören skulle vi vilja förändra ganska rejält. Så då ställde vi frågan, kan vi få komma tillbaka och göra det som ett exjobb? Och just den här farkosten var också ett samarbete mellan NASA och ESA som jag tror kanske förenklade lite grann att vi som då europeer kunde komma in och jobba i det här projektet som ett exjobb.
Rymdambulans, det låter ju otroligt häftigt. Ja. Hur fungerar en sån?
Tanken var att den skulle vara då dockad till rymdstationen ungefär som man har en livbåt till en kryssningsfartyg. Så att om man behövde utrymma rymdstationen så skulle man ta sin lilla farkosten och så tar den tillbaka astronauterna till jorden då. Så det var en slags evakueringsfarkost kan man kalla den för.
För det leder mig in bara sådana tankar på hur hanterar man om det händer en skada uppe? Sätter man någon som bryter en arm uppe i en rymdkapsel, vad gör man då?
Man har ju alltid någon av astronauterna som är uppe i rymden ser man ju till att ha någon som är medicinsk, som är läkare i grunden. Så det är liksom nummer ett att du ska ha någon läkare där uppe som kan då göra enklare saker. Sen om det blir något mer akut då får man ju använda den här farkosten. Men det är klart, det gör man ju inte för mindre saker utan då löser man ju det på plats.
Nej, för det vill till att man inte råkar ut för några allvarligare grejer där uppe. Om det är bråttom så är det ju en bit ner.
Ja, precis. Och det är ju det som har tänkt att den här lilla farkosten skulle kunna. Men det är mer om det blir något större. Det kan ju vara mer att hela stationen råkar ut för någonting som gör att den måste evakueras. Det kan ju bli någon brand eller liknande då som gör att man måste evakuera snabbt. Så det var ju otroligt spännande. Vi fick ju förmån att studera allt ifrån olika typer av räddningshelikopter. Alltså små, om man säger ambulanshelikopter, små andra utrymmen för att förstå det här kring volymer och hur man kan på bästa sätt skapa den här nya miljön. Och det var ju då vi fick göra också det här tyngdlöshetsflygningen och ta med en sektion upp av farkosten och testa prototyper där.
Det måste varit ett hyfsat dyrt exjobb.
Ja, jag brukar säga att det där är sannolikt Sveriges dyraste exjobb. Och där hade vi ju en fantastisk support av affärsängel Bo Håkansson som gick in och finansierade upp större delen av vårt exjobb. Han var också den person som sa att om någon av er vill starta ett företag någon gång så säg till mig. Så att på den vägen är det att han gick in och grundfinansierade Umbilical Design vid starten då 2001.
För du startade det hyfsat
direkt efter examen. För jag kände det här är något som jag vill fortsätta jobba med. Jag var också inne lite på, skulle jag stanna kvar i Houston, jobba vidare för NASA eller någon av deras contractors. Det fanns också en miljardär där som tyckte att ni borde stanna här och jobba vidare med de här frågorna. Men sen kände jag att Sverige är extremt duktiga på rymdsektorn. Det kanske inte så många känner till, men det är vi. Vi har väldigt god renommé internationellt. Och vi är ju väldigt duktiga inom design. Så jag tänkte att starta ett rymddesignföretag i Sverige måste väl vara en väldigt bra idé.
Och alla skrek
i alla fall på NASA, men inte i Sverige, utan där var det mer Cecilia, man kan inte starta rymddesignföretag i Sverige.
Varför det?
Precis, varför det? Så därför valde jag att lyssna på mina vänner på NASA som sa go girl och tänkte att jag gör det.
Men vad kommer det sig att att man sa på det sättet här i
Sverige? Det är väl lite som vanligt, alltså, vet, om du ska göra någonting som inte är i linje med normalitetens, det är väl det här lite jante också, att det här går inte. Och då blir man ju snarare triggad att göra det omöjliga, eftersom det är det man lite uppfostrat i den andan då från NASA. Så jag är otroligt glad att jag fick den supporten från NASA och också en första, så att säga, uppstartsfinansiering, för att annars hade det inte varit möjligt. Så jag brukar också säga att min ambition också med bolaget är att kunna bygga upp det så att jag också kan göra som Bosse gjorde då, att man kan gå in och stödja entreprenörer som vill lite annorlunda saker.
Hur stort är bolaget idag?
Vi är ett litet bolag fortsatt, så att vi finns ju väldigt stora förutsättningar att växa utifrån den plattform vi har skapat nu. Så vi håller på att titta lite på olika utväxlingsmöjligheter, att gå in lite mer, att kommersialisera produkter och knoppa av till egna bolag är en sak som vi håller på att undersöker.
Men bara kort om ditt företag, det betyder ju navelsträng vad jag har förstått.
Ja, stämmer bra.
Vad kom det namnet?
Jag valde det för att det är en rymdterm, så att man använder den inom rymdsektorn, allting som kopplar ihop två saker med varandra. Där det mest kända förstås är kopplingen mellan astronaut och rymdfarkost eller rymdstationen när de är på rymdpromenad. Men det jag vill illustrera med det är ju mycket att vi vill vara en sån här kreativ länk in i stora komplexa projekt. Så det är bakgrunden.
Och lite navelsträng mellan rymdsektorn och näringslivet kanske.
Exakt.
Också?
Exakt, ja precis. Och jag menar, sen vi initialt så jobbade vi bara med det här Space Architecture, Human Space Flight, alltså det som har med saker ute i rymden att göra. Men nu när vi jobbar med tekniköverföring så blir ju navelsträngs namnet ännu starkare tycker jag då.
Vilka är era största uppdragsgivare då?
Mycket av de här stora bolagen, så allt ifrån Jernkontoret som är branschorganisationen för stålindustrierna. Vi har valt att gå in och jobba med många större bolag som Humlegården Fastigheter. Genom åren har vi jobbat med allt från Volvo Personvagnar som jag nämnde, SKF, Electrolux, Scania. Just för att jobba med stora bolag som kan förvalta de idéer och koncept som dyker upp.
Jag skulle vilja dyka ner lite grann det här med entreprenörsskap. Mm. Ja. Just det du sa här mellan skillnaden mellan Sverige och USA, eller framförallt NASA då.
Ja.
Alltså hur hanterar man detta i ett bolag som NASA? För det springer ju kring 8000 extremt kreativa människor.
Mm. Mm.
Och i svenska storföretag har man ju svårt att hantera 10 sådana som kanske inte gör exakt så som...
Nej.
Med den här repetitiva designen som du sa förut. Här. Hur ser den företagskulturen ut och hur fungerar den?
Det här är ju någonting som jag skulle vilja dyka in mycket djupare på egentligen nu, som är ett framtida favoritprojekt. Alltså se hur skulle vi kunna få in den här sättet som NASA jobbar med. Att dels bygga upp team och dels hur team tillåts att jobba och agera på olika sätt. Jag tror här finns det mycket vi skulle kunna lära från NASA in i, alltså allt från ledarskap till hur man sätter ihop de här teamen. De jobbar ju dels med något som de kallar för Tiger Teams, som jag tycker är ett jättespännande koncept, där de sätter ihop små specialistteam som ligger som en slags positiv trigger till det stora projektet, just för att se hur kan man kanske ett litet sån här team komma snabbare fram än det stora, men också förstås i symbios med det stora projektet. Så här är något spännande som man skulle vilja utforska lite mer, hur de jobbar kring det. Sen har de ju också det här med skunkworks, att de tillåter. Alla vet att det pågår små initiativ och idéer, så att det är ingen som direkt höjer på ögonbrynet om någon försvinner några timmar. Eller, ja. Då vet man att då är de sysselsatt i något annat projekt som driver själva utvecklingen framåt. Så här finns det något väldigt spännande, tycker jag.
Men det måste vara extremt prestigelöst.
Ja, det är det på något sätt som jag gillar. Att här är det en passion som är drivkraften. Och här har jag förstått, som i Sverige så sitter tydligen 30-40% av alla personer i arbetsför ålder på fel arbetsplats. Och det var en förfärlig siffra. Ja, men att man sitter och jobbar kvar på ett ställe fast man inte trivs. Det vill säga, då är man ju inte produktiv. Då borde man flytta på sig. Och det är det här som jag ser också, att vi måste få folk att ha mer mod att jobba med rätt saker. Det är ju många som säger, jag skulle vilja. Men sen så stannar man kvar och jobbar på och gör bara. Ja.
För det är det här med repetitiv design som du var inne på. För att många försöker ju förfina produktionen av bilar eller produktionen av tvättmaskiner eller vad det nu må vara. Att göra det ännu lite mer slimmat och så få ner priset lite ytterligare och sälja lite mer.
Ja, precis.
Men det är ganska få i de här bolagen som går åt andra hållet och säger att man kanske gör en påse istället.
Ja, precis. Och det är där jag känner att vi har en väldigt stor roll att spela. Alltså vara den här, hjälpa till att få ändrade mindset och också vara den här mer tillåtande, som jag minns speciellt på Volvo, när vi jobbar med Volvo personvagnar, så var de väldigt uppskattade, inte bara liksom den teknik vi kunde tillföra från rymdsektorn, som handlar mycket om att skapa mer lättviktsmaterial till bilar, hitta lite nya isolerande material och så vidare. Men de sa också att det handlar mycket om det mindsetet som vi kunde bidra med in i organisationen. Det blir så befriande och, som du själv sa, prestigelöst, att man kan, på något sätt är ju allt möjligt om man lägger i ett rymdperspektiv, och då var det många som tog an sig det där, och då vågar man säga lite mer vilda, galna idéer, för det är ju som att, om det här vore i rymden, hur skulle det se ut då? Eller säga saker som att, ja men sådär som Cecilia brukar säga, och det tycker jag var så himla fint, att man får en mer frihet och man blir mer orädd att vräka ur sig lite tokiga idéer.
För det är, vi har haft en gäst här tidigare med Lotte Knutsson. Hon sitter i många styrelser. Ja. Och hennes viktigaste budskap är att släpp in vildhjärnorna
precis.
I företagen. Ja. Men det är lätt att säga.
Ja, det är lätt att säga, men då måste man hitta struktur. Och det handlar också igen om det här med att de stora företagen måste ha mod att ta in en liten udda, alltså ett udda sätt att jobba på. Och det brukar vi också säga, de som vi går in i samarbete med, de behöver vara liksom modiga och också våga ta lite kringelkrokiga vägar. När man går in i projektsamarbeten så kan man ju inte alltid veta vad ska det bli. Som vi jobbade med Hjärnkontoret kring framtidens kontrollrum, och vi kommer ut med en helt annan produkt som ett av resultaten. Men då handlar det om att jobba med modiga samarbetspartners som vågar ta de här omvägarna.
För jag har läst mig till att du gör aldrig en plan B.
Nej, det stämmer också.
Och det kräver ju en väldigt stark självkänsla hos dig som person.
Ja.
Men om du skulle överföra det till en organisation så krävs det ju en extremt stark självkänsla att våga att säga att vi har ingen plan B.
Nej, precis.
Hur kommer du till detta?
Det handlar väl mycket om att, jag tror också det här, en del har ju både plan A, B och C och D och E och F. Jag har förstått att det finns väldigt många olika sätt att jobba på, men i min värld så handlar det om att jobba så övertygat i en plan A-scenario. För annars tappar man fokus och då blir det så lätt att övergå till. För oftast är plan B och C enklare. Utan att inte avvika från sitt mål. Sen kan man göra blivit lite mer så där. Man kan göra någon målglidning, kan vi kalla det för. Att man har satt upp en. Ja, men så att där kan man fundera lite på. Men för mig har det hjälpt, jag tror det beror på vilken personlighet man är. Men för mig har det hjälpt att hålla en riktning. Och det var också till stor hjälp när jag hade startat bolaget. Att då föredrog jag att inte ta mig an massa andra konsultuppdrag. Även om det hade varit trevligare för ekonomi och uppbyggnad av bolaget. Men så handlar det väldigt mycket att hålla en linje. Att har jag nu startat ett rymddesignföretag, så är det det vi jobbar med. Så det blev otroligt viktigt att hålla den linjen väldigt tydligt. Och det här är säkert också någonting som jag har med mig via NASA. De är ju väldigt mycket Mars or bust till exempel. Trycker de upp små, alltså antingen Mars eller så struntar vi det liksom. De är
lite väldigt, man eller mes.
Ja, men lite så, precis. Ja. Så den, då tycker de sådana här pins då som de går runt med. De älskar ju mycket sådana här olika typer av pins och klistermärken. Och, ja. Och jag tror det skapar ju också en stark teamkänsla kring de här projekten och projektteamen. Att de gör mycket, men de har en slags sån här härlig, alltså den här glädjen som de har in. Det blir en slags, jag menar så att man gör som t-shirts, man är en del, man är stolt. Alltså man är stolt, man är en del i det här Mars-teamet.
Men nu skapar man lite mer action i svenska företag som ju bygger väldigt mycket på vår tradition.
Ja.
De har uppstått på 1800-talet och allt det här bara på 1900-talet. Vi har ju väldigt stark och stolt tradition bland de här företagen. Sen har vi ju många uppstickare och vi har en väldigt bra miljö för innovation. Vi har ett bra sociala system och så vidare i det här landet. Det har ju mitt annat Daniel Logonis pratat om, som också varit med i podden. Men nu skapar vi den här action, för det måste hända något.
Ja, precis. Jag tycker det är alldeles för långsamt i Sverige. Man är ju van vid ett helt annat tempo. Och jag reser ju också runt en hel del och håller föredrag utomlands. Och då kommer man också i kontakt med mycket spännande personer förstås. Och man ser att Sverige håller på att halka efter inom en rad områden. Och här vill det ju till att hitta nya vägar till att få fram innovationer. Jag tycker Sverige borde ta en mycket mer tydlig roll inom hållbarhetsfrågorna förstås. Så att det är väl lite de delarna som jag vill försöka supporta och jobba med. Och då ser jag just att det vore spännande att starta något sånt samarbete med något av de här stora bolagen och se hur kan vi hitta en, låna in den här modellen från NASA helt enkelt.
Men vilka politiska åtgärder behövs för att vi ska bli bättre?
Alltså jag hade ju möte med vår rymdminister Matilda Ernkrans här nu bara för strax efter sommaren. Och lyfte fram de här, alltså visionen som jag ser. Att nu får vi börja prata om att Sverige behöver ta en större ansvar i att driva hållbarhetsfrågorna. Och vi kan göra det med rymd utifrån det nätverk som jag har utvecklat. Vi har gjort en del möten där vi har haft både NASA och ESAs hållbarhetschefer på plats i Sverige. Som jag har arrangerat, en slags high level roundtable. Och jag sa att det här behöver vi göra på en mer global omfattning. Och det vill jag gärna se att Sverige är då den som kan bjuda in. Jag skulle vilja se alla hållbarhetscheferna från alla rymdorganisationer komma till Sverige och diskutera hur kan vi nu tillgängliggöra och öppna upp de här teknikdatabankerna som alla rymdorganisationer har access till. Som behöver få en större spridning. Så det är ett favoritprojekt som jag skulle vilja ta mig an här nu.
För här pratar vi ju om, snackar om framtidsbransch.
Ja.
Det är ju verkligen en... Ja. Och kan Sverige ta ledningen så antar jag att...
Jag tycker vi borde kunna ta ledningen. Och jag skulle vilja gå in liksom och analysera då vilka av de här Agenda 2030-målen kan vi från rymdsektorn så att säga, säkra att vi kan bidra till att utveckla på bästa möjliga sätt. Det handlar också om att om man kan få öppna upp alla teknikdatabanker som rymdsektorn har tillgänglig och analysera vilken av den här tekniken ska vi ta vidare som har störst potential att bidra. Och då pratar vi om, det behövs ju ageras på per omgående.
Mm-hmm. Mm. Du, per omgående är en sak, men vi ska som avrundning här prata lite om the future.
Ja.
Och då pratar vi om den riktigt långa framtiden som Ja, kanske inte du och jag får uppleva. Jag vet inte om vi kommer bli så gamla. Men jag tänker mig så här att vi tar oss 100 år fram i framtiden.
Mm.
Och så skulle jag vilja ställa ett antal frågor till dig. Ja. Och du tror att vi har uppnått om 100 år.
Mm.
Och då är min första fråga. Borde människor permanent på Mars?
Ja.
Varför då?
Det är för att utvecklingen har tagit oss dit och att vi vill... Det handlar också om en upptäckarlust. En del undrar varför ska vi ta oss till Mars och varför ska människan vara där? Det handlar också om att robotar kan ju inte förmedla på samma sätt som människor kan göra. Människor har också möjlighet att komma tillbaka och vara inspiration för de kommande generationerna. Så därför tror jag att vi har åstadkommit detta.
Men det är bara forskare som bor där? Eller bor det liksom människor där för att nu bosätter vi oss på Mars istället för i Göteborg?
Om 100 år, ja, Göteborg är ju för sig trevlig stad. Men,
det kan ju vara översvämmat, vad vet jag.
Ja, precis. Det kan det vara om man inte har satt upp mina seascrapers i tid. Det får vi väl diskutera.
Just det. Men om vi tar oss ännu längre ut, har vi satt en människa på Jupiter?
Just Jupiter vet jag väl inte om vi ska ta oss till.
Nej,
men jag tror man har rest betydligt bortanför för Mars, men kanske mer i farkoster, men inte för att etablera permanenta boenden.
Nej, men tänker man, har vi landat en människa på Jupiter?
Nej, det tror jag inte.
Varför inte?
Nej, det är bara mer en känsla.
Det är för långt bort.
Ja, jag skulle tro det.
Mm. Är det någon annan himlakropp som jag har, förutom Mars, som jag har landat en människa på?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Utan jag tror, 100 år, då är det nog mer rimligt att tänka så.
Kommer vi upplevt en allvarlig krock med en meteorit?
Nej, det tror jag inte.
Varför tror du inte det?
Nej, men jag tror också att vi blir mer, vad ska man säga, vi blir mer duktiga på att tidigt se, och kanske behöver man sätta upp mer strukturer som kan, kanske handlar om att behöver skjuta sönder meteoriter eller göra något annat. Men jag tror inte vi kommer ha krockat med någon då, utan nej, tror jag inte.
Nej, Trump har tagit fram sin atombomb och skjutit den där vägen istället, för han skulle ju bomba orkanen nu, så att...
Ja,
stickspår.
Ja.
Vi har haft i den här podden, har varit en AI-visionär som heter Amir Mohammed. Och han sa så här att inom en snar framtid, typ 10-15 år bara, så är energi gratis. Vad tror du?
Ja, varför inte? Man ser ju alltså att energi som solenergi och liknande får ju en fantastisk utväxling och kommer till gang på ett helt nytt sätt som vi inte trodde var möjliga. Så att jag tror det här kommer gå också mycket snabbare än vad vi har förväntat oss. Så att, ja.
Så det är inte bara Electrolux som får tänka om, utan kanske energibolagen också?
Ja, de flesta behöver tänka om, och det är det som är så spännande. Det är som jag säger, att leva, det känns väldigt på så sätt, alltså om man är som jag, väldigt utmaningsdriven och vill vara med och jobba i de här komplexa frågorna, så tycker jag att det känns en väldigt spännande tid att få vara med om.
Mm. Till slut så måste jag avsluta med den här dystopiska frågan. Har vi klarat klimatkrisen, eller är stora delar av jorden som vi känner idag, har den gått under?
Nej, men där tror jag väldigt starkt och positivt på att vi har klarat det, och att jag vill ju gärna se då att vi har lyckats få så att Sverige är en av de stora spelarna trots sin litenhet. Men då krävs det ju mer av det här mod och att vi vågar agera. Jag brukar prata om något som jag kallar för why not-personer.
Mm.
Det vill säga personer som, när de ställs inför en liten udda idé eller tanke, faktiskt kan tänka sig att säga why not, varför inte. För det är de som verkligen bidrar till att driva utveckling och innovation framåt. Så det är de som vi behöver se kliva fram.
Så fler why not-personer, och gärna redan från skolålder då?
Ja, precis. De behövs.
Men jag blir lite nyfiken på det, för du är väldigt positiv här.
Ja.
Då måste vi ändå på något sätt ha hanterat den här CO2-frågan. Finns det någonting här i rymdområdet som säger att det där kan vi lösa på något nytt sätt?
Alltså, nu har jag blivit ganska bortskämd med att jobba så länge, ändå som 20 år i rymdsektorn. Och vi har ju hittills inte så att säga, ställts inför en utmaning som vi inte har kunnat respondera på. Det är mycket tack vare att vi har det unika nätverket som utgörs av att vi är en del av ESA, alltså Europeiska rymdorganisationen, där mitt företag driver den här rollen som innovationspartner. Och i dagsläget är vi ju 16 aktörer i 16 olika länder. Så där har vi ju kunnat hitta svar och lösningar, och med min ambition att kunna få det här mer ett nätverk på global nivå att öppnas upp och driva de här frågorna, så kan jag inte vara annat än väldigt hoppfull.
Jag tycker att det var en fantastisk avrundning på det här samtalet, för att inge så mycket hopp.
Ja, men man måste drivas, eller jag drivs väldigt starkt av den. Och så att sen är det bra att det finns alla typer av, att allt kan lyftas upp. Men sen handlar det mycket om den här, ändå att man behöver ha en drivkraft och mod och en optimistisk inställning för att kunna agera så.
Jo, nu har vi suttit här och pratat i en och en halv timme.
Ser man på? Jag kan ju prata hur länge som helst om rymd. Så det är mitt favoritämne, ja, så att det är det som är faran.
Hur har det känts?
Nej, men fantastiskt roligt. Som sagt, jag älskar att prata rymd och jag vill gärna sprida alltså den här hoppfulla möjligheten som vi ser med rymdteknik. Så att det handlar mer om att man behöver support, eller man behöver olika aktörer i form av politiker, stora bolag som kan tro på det här och gå in också både med beslut och finansiering för att driva det här. Men sen vill jag också inge hopp att även som en liten entreprenör så kan man starta sådana här komplexa, stora, globala projekt och vara så att säga ledande i den rollen att driva på. Så det vill jag väl också inspirera fler att kunna göra. Och det är också en anledning till att jag tycker om att vara ute på scenerna och prata och förhoppningsvis inspirera fler att starta bolag och driva de här större komplexa projekten framåt.
Du är ju en stor inspiratör. Men jag vet också att du har en del saker att berätta som händer i höst, där både du inspirerar andra och det även det kommer att vara några inspiratörer som vi kanske kan bjuda in till podden här. Så att du får gärna berätta på vad som händer i bland annat Göteborg i höst.
Ja. Ja, men gärna. Det är otroligt spännande och det är en del av att i år är det 50 år sedan månlandningen. Och därav så arrangerar Göteborg en rymdvecka förstås med olika support från hela landet. Och där bland annat så är det invigning på Universium av en rymdutställning. Det är med som talare under den kvällen, det 13 september. Och sedan följs det av en spännande vecka med massor med olika inspel från olika rymdaktörer. Och den 16 september på måndagen så håller vi en heldags rymdkonferens i Dome of Visions som finns i Göteborg. Mm. Det blir mer på temat Göteborg. Men däremellan så kommer också, som ska förstås bli otroligt spännande, min bok ut den 7 november.
Just det.
Som
vi har viktigt gjort datum.
Viktigt datum, ja. Som jag har gjort i fantastiskt samarbete med Pugg förlag heter de. Och sedan så har vi en väldigt spännande inspel med en heldagsseminarium kring rymd på Kvalitetsmässan i Göteborg som är 12 november. Och där kommer det spännande goda vänner och kollegor från NASA som har varit verksamma i över 30 år. Så där skulle jag rekommendera ett samtal med Larry Toops som jobbar just inom Space Exploration som kan gå in ännu mer på NASAs planer och framtida koncept.
Det vore fantastiskt intressant att få göra det. Ja, det ser jag verkligen fram emot. Jaha. Att det måste vi ordna på något
det
sätt.
Det styr vi upp.
Det styr vi upp. Ja. Det låter jättebra. Du, nu har ju säkert lyssnarna blivit extremt intresserade av dig och det du gör. Och så här, om man vill ha tag på dig eller följa dig på något sätt, vad du gör, hur gör man då?
Där är jag lite slarvig faktiskt. Så att jag är en ganska osynlig person ute i den sociala medievärlden.
Men man kan mejla dig på något
man
sätt?
Man kan mejla mig. Man kan söka på Rymdcecilia så hittar man mig på nätet.
Rymdcecilia?
Ja.
Det är ju enkelt.
Då dyker jag upp, ja.
Det är ju enkelt som helst.
Ja, jag vet.
Perfekt. Cecilia Hertz, tack för ett fantastiskt samtal och lycka till med alla grejer i höst, så vill jag ju kanske ha kontakt med varandra igen.
Stort tack, och jag är jätteglad att få vara med här och prata så mycket rymd.
Den här intervjun med Cecilia gav åtminstone mig väldigt mycket energi. Hoppas du känner detsamma. Vill du diskutera något eller ställa frågor, tveka inte. Gå in på poddens sociala medier och hör av dig. Vill du mejla direkt till mig så går det bra på gunnar@österreich.se. Nästa vecka kommer ett alldeles speciellt avsnitt. Ja, förmodligen så kommer det bli två avsnitt som är lite olika. Ni ska få träffa Anders Christiansson, volleybolltränaren som på några få år tog Sverige från den totala botten i världsrankingen hela vägen upp till världstoppen. Och inte bara det, han gjorde det med extremt små medel. Uppfinningsrikedomen och metoderna var en bra bit utanför boxen. Till dess, lys upp höstmörkret med en god vän, tända ljus och en riktigt god köttgryta. Vad du dricker till, ja, det bestämmer du själv. Ha det gött!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.